kväll och välkomna allesammans. Och vi ska bege oss till Första Konungabokens 22 kapitel. Första Konungabokens 22 kapitlet, och med början i vers 29 ska vi läsa fram till 36. Men istället för att läsa det så tar vi vers för vers. Och innan vi läser det så kan vi be. Och sen ska vi bara ge en kort bakgrund till det här stycket. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord för våra hjärtan, själar och sinnen denna kväll. Låt din ande tala till oss och genom oss, och låt oss bli välsignade i gemenskapen runt ordet. Amen. Bakgrunden här i Första Konungaboken 22, det är att Juda kung, som hette Josafat, han var en gudfruktig kung, medans Israels kung, Nordrikets kung, var ogudaktig. Och Israels kung kommer till Josafat och föreslår att de ska dra upp mot Ramot Gilead, därför att det har ju då tidigare tillhört dem, och han går med på detta. Så nu sitter de där och lyssnar på 400 profeter som går ut och talar om att ja, men det är klart ni ska dra dit upp, allt kommer att gå bra, det är inga problem och så vidare. Men Josafat, sydrikets kung eller judakung, han säger att men finns det inte någon mer profet? Alltså han urskiljer det här, han förstår det här att de här profeterna, de är bara ett skämt, alltså de gör helt enkelt bara det som kungen vill. Och då säger Israels kung, jo, det finns ju en då, Mika, men han är ju så jobbig därför att han säger aldrig det som jag vill höra. Och vi skrattar lite grann åt det här idag när vi läser det, någonting som ägde rum för några tusen år sedan. Men faktum är att det är egentligen så det fungerar. Människor dras till kyrkor och dras till sammanhang där man får höra det man vill höra. Medan vi egentligen är ombedda eller befallda att älska sanningen. Och sanningen är inte alltid bekväm, därför att sanningen står naturligtvis i konflikt med, eller står i konflikt med vårt kött och vårt kötts begär. Men det är inte det vi ska lägga krutet på ikväll, utan vad vi vill berätta om, eller vad vi ska tala om, det är just vad som händer när Mika har alltså trätt fram. Och först så är han lite sådär sarkastisk, han säger jo, men visst, jag har samma budskap som de andra, går ni dit, ni kommer att vinna. Men sen blir kungen arg på honom och säger att hörru, säg nu som det är, liksom, stå inte här och gör det dum. Och då profeterar han verkligen Herrens ord, och han säger att det kommer inte att gå väl. Och det konstiga är att trots detta så drar de ut. Det är ganska märkligt, men det gör de. Och Ahab då, som han hette, Israels kung, som många av er vet var ju en oerhört ogudaktig kung på många sätt, och förde in mycket avguderi i Israel. Och med början i vers 29 här så står det så här: så drog Israels kung och Josafat, judakung, upp mot Ramot i Gilead. Så här ser vi hur de beslutar sig för att göra detta, trots att de har fått det här profetiska ordet att de inte ska göra det. Och vi är kanske inte jätteförvånade, när vi är lite självanalytiska och ärliga, att vi många gånger blir ombedda. Gud talar till oss på olika sätt, men vad hjälper det? Vi gör vår grej i alla fall. Så det är liksom inget konstigt på ett sätt, men nu är de det. Och sen i vers 30, jag tycker det är ganska humoristiskt också här: och Israels kung sa det till Josafat, jag ska dra ut i striden förklädd, men klär dig du i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när han drog ut i striden. Det är ganska intressant. Han visste att han var en måltavla. Och han trodde då att han skulle kunna undvika detta genom att förklä sig och se ut som någon annan. Och det här ordet för att förkläda, chapas, eller kafas i hebreiskan, det betyder egentligen att dölja någonting. Och jag tänker på hur vi många gånger, vi döljer mycket för Gud. Och då kan man fråga sig, varför? Därför att Hebreerbrevet 4:13 säger att allt ligger naket inför Gud. Vad finns det för anledning? Men ibland tänker vi liksom att våra synder och problem och sånt är liksom så allvarliga att vi vill knappast inte ens låta Gud höra dem, för att tänk om han skulle ta anstöt. Men jag menar, vem är det vi försöker lura? Som om Gud inte skulle vara medveten. Han känner i Psaltaren 139 varenda liten tanke som vi tänker innan vi ens har tänkt tanken, så att säga. Och jag tänkte just på det här hur han ville förklä sig. Men samtidigt säger han här till sin kollega då, Josafat, judakung, att du kan ha dina egna kläder. Och ordet kläder här, eller förkläder i hebreiskan, är beged, som betyder egentligen skydde, hölje, eller till och med som en form av skattkammare kan ordet betyda. Och det är väldigt intressant därför att han talar här om att de kläderna som judakung bar, det var faktiskt kläder som var ett skydd för honom. Och då kan man säga, men i vilken bemärkelse? Jo, därför att han var den han var. Och om vi är de vi är inför Gud, då har vi ett skydd. Det är när vi försöker att spela någon annan, eller vara någonting annat än vad Gud inte har tänkt att vi ska vara. Det är då vi ligger illa till. Det är då vi hamnar i blåsväder som Ahab gjorde här. Och jag tänkte på hur vi ska vara de vi är i Kristus. Är vi inte nöjda med det? Det står ju att vi är av konungslig släkt. Det står ju att vi är ett konungligt prästerskap. I 1 Petrus 2:9. Men också i Hebreerbrevet. Förlåt mig, inte i Hebreerbrevet. Uppenbarelseboken 5:10. Vi är ett heligt prästerskap. Och vi kan inte vara högre eller mera än det som vi har blivit gjorda att vara i Kristus. Och tänkte på hur vi många gånger vill att andra ska vara de är. Men själva på något sätt så vill vi försöka att manipulera omständigheterna och manipulera människor runt omkring oss. Så det var Ahabs råd. Han sa, jag ska förklä mig så att inte fienden känner igen mig. Men du, Josafat, du kan ha dina egna kläder. Men faktum var att det var Ahab som drog nitlotten här. Och jag tänker på hur det står i Jesaja 61:10. Att han har klätt mig i frälsningens kläder. Han har svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det är vår klädsel. När vi går ut så blir vi ett lätt byte för fienden om vi inte förstår att vår klädsel är någonting som har kommit från Gud. Vår frälsning är ingenting som vi själva har hittat på. Det är inte någonting som vi har byggt upp på egen hand. Det är ingenting som vi behöver liksom jobba med för att behålla eller för att förtjäna eller något. Det är någonting som Gud har gjort, som Gud har gett oss. Och i det ögonblick vi tar emot Jesus som vår personliga frälsare, då får vi också hans egen rättfärdighet tillräknad i våra liv. Och det är vår klädnad. Det är de vi är. När vi går ut i striden säger vi, jag är ett Guds barn. Jag är en konungslig präst. Jag är en rättfärdig person, inte i min egen kraft eller genom mina egna gärningar, men på grund av min tro på Herren Jesus Kristus. Det är de vi är. Men Ahab, visste inte detta. Ahab förstod inte detta. Och han försökte att vara någon helt annan. Och kan vi läsa vidare här i vers 31. Men kungen i Aram, det vill säga Syrien, hade givit en befallning åt de 32 befälhavarna över vagnarna och sagt: ni ska inte ge er i strid med någon, vare sig liten eller stor, utan bara med Israels kung. Varför bara Israels kung? Det är intressant. Men faktum är att fienden vet vem han ska attackera. Fienden vet vem som är sårbar. Och vem är sårbar? Jo, den som inte vet vem han eller hon är i Kristus. Den som väljer att förklä sig, det vill säga att försöka att se ut som eller att vara som någonting annat än det som man har blivit gjord till i Kristus. Och då blir vi ett lätt byte. I 1 Petrus 5:8 så står det att Satan går omkring som ett rytande lejon för att se, och i grekiskan står det här egentligen, för att se vem han kan sluka, i bemärkelsen att liksom dricka, det står bokstavligt talat, dricka ner. Och han letar efter sådana människor som av någon anledning inte vet vilka de är i Kristus. Och Satan verkligen hatar de troende som vet om Satans begränsningar. Det är intressant hur man försöker att blåsa upp det här väldigt mycket. Och frågan är hur stort det egentligen är. Men satanister, och man ser folk som har skrivit såna här ord och grejer på väggarna, olika symboler, och ingen vet liksom hur stor och utbredd satanismen egentligen är. Men det intressanta är att satanismen är egentligen inte det som många människor tror, nämligen människor som tror på en bokstavlig satan eller djävul och tillber honom. Egentligen är de flesta satanister, ska vi säga, extrema humanister. Alltså människor som har tagit ett starkt ställningstagande mot den kristna tron. Och mer eller mindre bara säger att man upphöjer själv. Man upphöjer jaget. Man upphöjer sina egna lustar och begär och så vidare. Så satanismen är ett väldigt brett begrepp. Vi ska inte ge oss in på det nu. Men bara så att vi är medvetna om det, bara för att man hör någon säga att det är en satanist. Det är inte alls så att det är någon som nödvändigtvis har ett altare och offrar till Satan och dricker blod och allt vad det kan vara. Utan det kan mycket väl vara en välklädd humanist. Men alltså, så satanismen har ett väldigt brett spektra. Men i vilket fall, det var en parentes, så är det så att vi vet på grund av skriften vem Satan är. Han är en fallen ängel. Han är besegrad. Både nu och senare. Det ser inte ut som att han är det nu, men vi vet att han är det, och vi vet att han också vet att han är det, och det är också anledningen till hans desperation. Men för oss som är troende, i Johannes 10:28, så står det att ingenting kan rycka oss ur faderns hand. Vi är evigt säkra, vi tillhör honom för evigt. När vi vet det, ja, då är vi inte så intressanta för Satan längre, därför att vad ska han säga? Vad ska han göra? Och han kan naturligtvis ljuga för oss. Han kan förleda oss i olika sammanhang. Han kan förfalska saker och ting. Men han kan aldrig omintetgöra Guds verk. Därför att i predikaren 3:14 så står det att det Gud gör, det gör han för evigt. Så vi ser här hur fienden hade gett en befallning att bara gå efter Israels kung. Fienden går efter de människor som på något sätt har ställt sig utanför det naturliga, eller ska jag säga övernaturliga rättare sagt, skydd som finns i församlingen, i Kristi kropp, i det sammanhang som Gud har satt oss och kallat oss till. Och sedan här i vers 32 så står det att när befälen över vagnarna fick se Josafat tänkte de, det är säkert Israels kung. Och de vände sig därför till anfall mot honom. Då gav Josafat upp ett rop. Nu blandar de ihop dem. Och på något sätt så försökte de att få tag på Josafat. Men det var inte honom som de ville få fatt på. Det var inte honom som var, det var inte han som var måltavlan. Och jag tänkte på hur han gav upp ett rop. Och ibland liksom när vi är hårt trängda av fienden. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte vad vi ska säga. Allt tycks bara liksom vara kaotiskt. Men då har vi namnet Jesus. Vi ropar till Jesus. Och jag vet att jag har berättat det här tidigare, men jag älskar den här historien i En gurus död. När den här mannen som skriver boken som liten pojke fick höra om Indiens alla miljontals gudar. Och hur hans mamma beskrev för honom att de har olika makt och så vidare. Men om du verkligen någon gång behöver hjälp, då finns det en annan gud. Det var Jesus. Om hon själv var troende eller inte, det vet inte jag. Men hon på något sätt visste om och förstod kraften i Jesu namn. Och en dag så stod han öga mot öga med en livsfarlig kobra. Och han kom ihåg de här orden. Och han ropade. Och han ropade bara namnet Jesus. Och den här ormen liksom drog sig undan. Och jag tänker på hur Josafat gav upp ett rop liksom. Vi ger upp ett rop liksom. I Jesu namn. Stoppa detta. Och vers 34. Så snart. Nej, 33. Så snart befälen över vagnarna märkte att det inte var Israels kung, vände de om och lät honom vara. De hade ingenting att hämta där. De vände om. Och jag tänker på hur det står i Jakobs fjärde kapitel på sjunde versen. Att om vi står emot djävulen, då ska han fly från oss. Och det betyder inte att vi lär oss någon magisk formel. Hur vi ska på något sätt stå emot honom. Utan det handlar om att leva i det som vi har fått av Gud. Och vetande att det är inte i vår egen kraft vi står emot honom, utan det är i Guds kraft som vi gör det. Och då ska han fly från oss. De hade ingenting att hämta här hos honom. Och fienden vände om. Och fienden har ingenting att hämta hos dem som är i Kristus. I Efesierbrevets sjätte kapitel så talas det om Guds rustning. Och i den sjuttonde versen så talas det om trons sköld som kan stoppa brinnande pilar. Och det är väldigt intressant. Många av er har kanske hört eller läst eller studerat om det här. Men soldaterna som gick ut med sina sköldar på den här tiden. En sköld kan ju bara skydda oss så att säga på en sida. Du måste ju hålla skölden så att om du skyddar framsidan så kan någonting komma ovanifrån eller från sidorna eller så vidare. Och det intressanta var att när en trupp gick framåt så var det som en formation. Alltså de som gick först, de hade sköldarna framåt. De som gick på sidan i den här formationen, de höll sköldarna åt sidan. Och alla som var så att säga i mitten, de höll sköldarna uppåt. Som andra ord, det var som en sån här kompakt vägg och ett tak över. Så att hur fienden än försökte att skjuta de här brinnande pilarna, så landade de på en sköld. Och kunde på det sättet inte. Men vad som krävdes var att det var ett gemensamt anfall. En gemensam ansträngning. Ingen soldat kunde förmå att skydda sig själv med tillräckligt med sin egen sköld. Men tillsammans så blev det den här väggen och taket. Det enda som inte var egentligen skyddat, det var baksidan. Men eftersom man alltid gick framåt så behövdes aldrig det. Och efter att man hade, så att säga, besegrat fienden, så fanns det inget behov av att skydda liksom baksidan. Och många brukar säga så här att vi behöver heller inte något skydd på baksidan, därför att vi går alltid framåt i striden, för att vi är segrande. Vi går egentligen i en strid som redan är vunnen. Vapnen har getts till oss, ja, och det skjuts brinnande pilar. Brinnande pilar talar ofta om anklagelse. Fienden anklagar oss, både direkt genom projektioner, men också indirekt genom människors munnar. Men att de här trons sköld, när den är använd i Kristi kropp, alltså Chibelli brukar till och med tala om att alla de här vapnena och skydden som ges här i den andliga utrustningen, han menar att de är helt och hållet för Kristi kropp. Det talar inte ens till individer, utan till Kristi kropp. Så det är intressant att se att när vi är de vi är i Kristus, när vi är tillsammans som Kristi kropp, vår sanna identitet, ja, då har vi det här kompakta skyddet framför oss, på sidorna, ovanifrån, eller ovantill. Och de brinnande pilarna, anklagelsens pilar, de kan inte nå oss. De kan inte nå igenom. Och det här är en fantastisk sanning som vi har att tillgå, Kristi kropp. Sen vers 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: vänd vagnen och för mig ut ur striden, för jag är sårad. Sköt på måfå. Liksom. Han siktade inte ens på någon, utan han bara skjuter en pil rakt in där i fiendehären. Och när han då gör det, så jag vet inte exakt hur de här rustningarna såg ut, men ni vet hur gamla rustningar såg ut på något sätt ungefär, att liksom olika kroppsdelar var skyddade, men det var ju inte ett helt stycke, utan det fanns fogar på det här sättet. Och där lyckas den här pilen träffa. Och jag tänkte just på det här, att när vi tror att vi ska skydda oss ifrån det som finns där ute, genom att förklä oss, genom att inte vara de vi är kallade att vara och sagda att vi är, på något sätt så tror vi att vi ska undgå att bli sårade. Men istället så blir vi träffade i en fog på rustningen som är helt osannolikt. Jag menar att en pil träffar rakt i bröstet exempelvis, det är lite mer sannolikt. Och har du då rättfärdighetens pansar där, okej, då har den inte mycket att hämta. Men träffa i en fog, det är liksom så osannolikt att det inte är sant. När dessutom personen som sände pilen bara sköt den på måfå. Och jag tänker liksom på att han säger här sen: för mig ut ur striden. Och jag tror vi många gånger allihopa här har varit på den platsen när vi känner liksom att vi har blivit träffade av fiendens pilar. Kanske därför att vårt vittnesbörd inte har varit tillräckligt tydligt. Kanske för att vi helt enkelt inte har haft det andagsliv som vi ska ha eller bör ha. Kanske för att vi inte har liksom urskilt Kristi kropp på ett bibliskt sätt. Eller vad det nu kan vara. Och på något sätt så märker vi, jag har blivit träffad i en fog på rustningen. Någon sköt på måfå. Liksom, var kom det därifrån? Liksom? Jag tyckte att jag skyddade mig så bra och undvek alla de här farorna. Men nu helt plötsligt så har jag blivit träffad av en pil. Och det blev Ahab. Och vad gör han då? Jo, han säger åt sitt folk att för mig ut ur striden. Och jag tänker många gånger på hur vi vill lämna striden därför att vi har blivit sårade. Och i Hebreerbrevet 11 så brukar vi ibland, vi brukar kalla det kapitlet för troshjältarnas kapitel. Och det står så härligt om dem, det räknas upp, jag vet inte, 20-30 pers där. Och vissa av dem känner vi igen där från gamla testamentet, och de verkar inte sådär supergudaktiga heller i vissa sammanhang, men de kallas för troshjältarna. Och det är så häftigt att det talas om dem, och det står så här att de vägrade att låta sig befrias för att de skulle få en desto härligare uppståndelse. Och det är intressant att det är som att Gud ger oss ett val. Vi kan dra oss undan från olika situationer. Exempelvis när det gäller att vittna eller att stå upp för vår tro. Så vi kan dra oss undan. Men resultatet är många gånger att vi får en viss naturlig lättnad. Men samtidigt så blir vi så sårbara för saker som vi inte ens trodde att vi var sårbara för. Och vi kan liksom kliva åt sidan. Det kunde också de här människorna gjort. De kunde ha förnekat sin tro. De kunde gett upp det de trodde på och stod för. Men de vägrade att göra det. De vägrade att göra det därför att de ville få en desto härligare uppståndelse. Så allt det som vi går igenom för Jesu namns skull, vad den bara må, så vet vi att Gud belönar och kompenserar hundrafalt, tusenfalt i evigheten. Och det visste de här människorna. I tro så visste de och förstod de det. Att detta lidande är inte, som det står i Romarbrevet 8, jag tror att det är vers 17 runt omkring där, att detta lidande här är inte ens värt att jämföras med den härlighet som kommer att bli vår en gång. Och vi tänker ibland liksom att i vår kallelse så är saker och ting så intensiva, de är så brännheta, att vi tänker att det är bättre att kliva åt sidan. Och under ett tag eller efter eller under en kort tid så tycker man liksom liten lättnad där. Men sen märker man helt plötsligt att man har blivit sårad. Och den här pilen, den kom från ingenstans. Den kom från fienden någonstans. Sköt den på måfå liksom. Bara någonting i den här världen träffade mig rakt i en fog. Och nu är jag sårad. Och så, ta mig ut ur striden. Jag vill inte liksom vara med längre. I Jeremia 17:14 så säger profeten: hela mig Herre, så blir jag helad. Och jag tänker just att vem annat än Herren kan hela oss? Han ville, efter att han hade blivit sårad, dra sig ut ur striden. Men om vi står i striden med de vapen som är givna och under Jesu befäl, då vet vi också att vårt helande kommer från Gud. Vi kan dra oss undan och slicka såren. Vi kan dra oss undan och hitta någon sån här kvacksalvare, en här häxdoktor någonstans som kan ta hand om såren. Det finns gott om sådana i den här världen. Både bokstavligen och billigt kanske. Men ni vet vad jag menar. Och vi kan göra det. Men det kommer inget helande om inte Herren själv får ta hand om den biten. Och vi ser det så ofta. Människor drar sig undan i olika sammanhang och vill ha en viss lättnad. Men man blir träffad i en fog på rustningen. Man drar sig undan ännu mera. Och såren växer bara. Och allting man säger, allting man gör, allting som Man tolkar allting genom det här såret. Man blir extremt subjektiv. Och det är i vår kallelse som vi har ett skydd. Det är i Kristi kropp. Det är på den plats som Gud har satt mig. Då jag är den jag är i Kristus. Där finns skyddet. Inte någon annanstans. Och sedan i vers 35 här står det att striden blev den dagen allt häftigare. Och kungen stod upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men på kvällen gav han upp andan. Blodet från såren hade runnit ner i vagnen. Och han kunde inte komma ur striden. Han var så hårt trängd av fienden att han kunde inte dra sig undan. Och det är ofta så vi tänker, liksom, vi har blivit sårade, vi är någonstans. Och vi tänker, nu ska jag liksom dra mig undan. Men jag kan inte liksom. Jag är omringad av fienden. Jag är belägrad på något sätt. Och det blir bara värre och värre. Och han fick stå i striden utan den rätta utrustningen. Och han kunde inte stå mer än till kvällen. Då gav han upp andan. Och tänker mycket på detta faktiskt. Att vi har så mycket ursäkter som kristna. Vi är sårade av olika anledningar. Men i Jeremia 30 och vers 17 så står det att jag ska läka dina sår. Herren har en plan att göra det. Och han vill göra det, han ska göra det. Och tänk på hur lätt det är liksom att hamna i den här negativiteten, den här bekännelsen. Och den är ett val. Trots att människor försöker att tillskriva oss massa diagnoser och allt vad det kan vara. Och det kan så vara fallet. Jag säger det inte liksom sarkastiskt. Men överallt så talar Bibeln också om vårt ansvar att välja Gud. Att välja det som är rätt och positivt. Och att på det sättet ha en bekännelse som skingrar atmosfären runt omkring oss. Därför att den atmosfär som finns, älskade Tainas vittnesbörd här liksom, och sa att efter att hon hade vittnat så skingrades atmosfären. Folk var glada. Mm. Folk var liksom uppbyggda. Därför att atmosfären är där och dikterar saker till oss. Och vi kan aldrig strida mot de här festerna med vårt intellekt eller våra naturliga argument. Vi kommer ingenstans. Utan det som bryter ner de här fästena, det är de andliga vapnena. Och det är framförallt Guds ordet, bekännelsen. Inte bara att jag predikar ordet i egenskap av pastor eller predikant, men att jag som vanlig lem i Kristi, eller vanlig ska jag säga, ingen, men en lem i Kristi kropp, har ett andagsliv och tar in Guds ordet och talar ut det. Och jag säger inte nu som ni har hört i vissa kristna sammanhang liksom, där man gör Guds ord till någon magisk formel som Gud blir tvingad att lyda. Det är inte det vi talar om, men att vi bekänner från hjärtat det som Gud verkligen gör i våra liv. Då händer helt plötsligt någonting. Atmosfären skingras och de här såren förblir inte längre de här ursäkterna. Och tänk på den frihet som vi är kallade till. Ibland säger folk att det budskap vi har, det är för bra för att vara sant. Liksom. Det kan inte vara så. Det måste vara lite tuffare, lite hårdare, lite besvärligare. Det förstår man väl. Det kan inte vara så bra. Men faktum är att det är det. Och i Galaterbrevet så står det att det kom in folk i församlingen och spionerade på deras frihet. Kataskopeo är ordet i grekiskan som egentligen är ett ord som jag tror att periskop kommer ifrån. Liksom, ni vet, när de kommer upp ur vattnet, ur båtarna. Och de tittar liksom runt omkring på det här sättet. Väldigt intressant att se hur de kom in och de spionerade på den frihet som fanns där. En frihet som denna värld inte vet någonting om. Och tyvärr många kristna inte heller känner till om. Därför att man lever under lagen. Man är inte fri i nåden. Och Jeremia 23 vers 21 så talar Herren om profeter som han inte har sänt ut men som ändå talar. Och det var exakt de profeterna som Ahab och Josafat träffade där innan de drog ut i striden. Och de lyckönskade dem och de sa självklart liksom ska ni besegra fienden. Inga problem alls. Och de sa exakt det som de ville höra i köttet. Och så trädde en man fram, Mika, och sa som det var. Och de lyssnade inte på honom, de gick ut. Den ene gick dock ut i striden och hade ett skydd, judakung Josafat. Men Ahab, Israels kung, hade det inte. Han försökte att vara någonting annat. Han försökte att förklä sig. Och resultatet blev att han blev träffad på måfå av en pil i fogen på rustningen. Och därmed blev han också besegrad. Och blev tagen ut ur striden. Ändå blev han det inte. Han var mitt i stridens hetta. Men helt utan möjligheter att segra. Helt utan möjligheter att leva segerrikt och segervisst. Som vi som kristna faktiskt kan. Och tänker på vad det står i Zakaria 2. Zakaria 2, vers 13. Var stilla inför Herren allt kött. Mm. Jag kan hoppas att Stevens predikan om det där en gång. Han sa så här att. Det står liksom väldigt starkt så här. Håll käften, köttet. Men att vara stilla inför Herren allt kött. Och för han har trätt fram ur sin boning. Gud trädde fram ur sin boning. Han kommer för att strida för oss. Vad har vi då att frukta? Men köttet har alla tänkbara ursäkter för varför just jag ska klä ut mig och vara någon annan och på något sätt liksom inte ta på mig den rustning som han har gett mig. Det fullbordade verket att stå i min ställning och liksom ta min plats i Kristi kropp, utan jag drar mig undan, jag slickar mina sår, jag är någon annanstans, och då händer detta att vi blir besegrade. Men Gud strider för oss och det är underbart att veta. Så låt köttet vara stilla. Låt oss höra från Herren. Låt oss tro att hans utrustning är tillräcklig för att ge oss en härlig seger. När helst fiendens pilar börjar att hagla. Amen.